Det här är P1, Sveriges Radio.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. När den andra Eat Lancet-rapporten presenterades i höstas så uppmärksammades det en hel del. Men vi kanske inte blev så mycket klokare. Det som satt sig är att den köttmängd som rekommenderas motsvarar en köttbulle om dagen.
Mitt största frågetecken är hur ska vi få folk att äta så här? Det är så långt ifrån hur vi äter idag.
Jag kunde ju säga då att de som följde kosten i högre utsträckning jämfört med de som då inte följde kosten i så hög utsträckning så såg jag att det fanns många hälsofördelar.
Vi ska prata med två forskare om vad det skulle innebära att äta som Eat Lancet rekommenderar. Och det kommer snackas mycket om biotillgänglighet och antinutrienter, om köttfaktorn och sojafaktorn och om blodbrist och järn. Men först lite bakgrund. Eat Lancet-rapporten är en vetenskaplig rapport som tagits fram två gånger av en internationell forskargrupp, Eat Lancet-kommissionen. I den sitter experter från 16 olika länder och flera olika områden som jordbruk, hälsa, hållbar utveckling och statsvetenskap. Lancet i namnet är en koppling till den brittiska medicintidskriften The Lancet och Eat kommer från Eat-stiftelsen som startades 2016 av Gunhild Stordalen för att arbeta med att förändra det globala livsmedelssystemet. Den första Eat Lancet-rapporten kom 2019 och den andra alltså i höstas, 2025. Eat Lancet-rapporten 2.0 visar hur vi kan äta hälsosamt för både oss människor och för planeten. En diet som ska hålla oss friskare och där maten produceras på ett sätt som inte skadar planeten med föroreningar, klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. The Planetary Health Diet, den planetära hälsodieten, kan sammanfattas som mest växtbaserat, lite animaliskt och minimalt med socker, mättade fetter och salt. Marie Wollmar är forskare i livsmedelsvetenskap på Chalmers och även idrottsdietist på BK Häcken i Göteborg. Hon har också tidigare jobbat inom restaurangbranschen.
Jag jobbar med hållbara livsmedelssystem och hur man ska förändra sitt ätande till ett sätt som är mer klimatsmart och också hälsosamt. Så hållbart både för klimat och hälsa.
Vad tänkte du när du läste Eat Lancet?
Jag tänker såklart att det här är en jätteviktig rapport och en kraftsamling av jättemånga som arbetar med livsmedelssystemet på olika områden. Jag tänker att den kanske är lite svår för gemene man att ta till sig. Precis som Livsmedelsverket översätter de nordiska näringsrekommendationerna till konkreta kostråd så skulle man ju behöva förenkla och förklara i ett Lancet tydligare om man ska nå ut till allmänheten helt enkelt. Jag tycker väl också kanske att den tar lite enkelt på vissa problemområden som jag är extra intresserad av, att de avfärdar den kanske lite enkelt.
Och vad är det för område som du tänker på då?
Det som jag är mest intresserad av är ju biotillgängligheten. Och då blir det framförallt biotillgängligheten av järn.
Ska vi bara stanna vid det här ordet biotillgänglighet en gång? Mm. Så att alla är med på vad det betyder.
Det är alltså hur mycket, inte hur mycket av ett ämne som kommer in i kroppen, utan det är hur mycket av det ämnet som kroppen faktiskt kan ta upp. Så även om vi äter kyckling så kan vi inte ta upp allt protein som kommer i kycklingen. Och för de stora ämnena som kolhydrater, fett och protein så är det en väldigt god tillgänglighet, en väldigt bra biotillgänglighet. Medan mineralämnena kan vara mer utmanande och järn är det mineralämne som är svårast för kroppen att ta upp i vegetabilisk kost. Och det är ofta så att om man löser biotillgängligheten av järn så hänger lite andra mineraler med på köpet som zink och magnesium och lite andra.
Ja, järn kan vara svårt för kroppen att ta upp. Och järn är faktiskt den vanligaste näringsbristen i Sverige och världen. Har man för lite järn blir man trött och kan få problem med koncentrationen.
Järnvärdet i blodet det kan liksom upprätthålla en ganska bra nivå rätt länge. Och så plockar den ifrån våra depåer, våra lager av järn som finns i kroppen. Ferritin, Och det är först när ferritinet börjar bli lågt som det också sjunker i blodet. Och då har det gått långt. Och då behöver man oftast få tillskott för att ta sig ur det. Det är svårt att äta sig ur en järnbrist när den har blivit så låg. Men vi kan ju äta bra för att inte hamna där från första början. Och det upplever jag kanske kan vara lite problematiskt om man ska äta enligt det som föreslås i Eat-Lancet.
Flickor och kvinnor i fertil ålder, gravida, men också barn och tonåringar är de som behöver extra mycket järn för att utvecklas och må bra. Järn finns i animaliska produkter som kött, ägg och fisk, men också i vegetabiliska livsmedel. I baljväxter, bladgrönsaker och spannmål till exempel. I kött finns två typer av järn. Hemjärn som är lätt för våra kroppar att ta upp och icke-hemjärn som är svårare. I vegetabilier finns bara icke-hemjärn som alltså är svårtillgängligt för oss. Det är järnet är hårt bundet till växten eller fröt med hjälp av så kallade antinutrienter.
Antinutrienter är naturliga ämnen som finns i växtbaserade livsmedel. Och då finns det olika antinutrienter. Fetinsyra är den som jag jobbar mest med, men det finns också tanniner, polyfenoler, lektiner som finns i baljväxter och oxalsyra också som finns i spenat. Och det är en försvarsmekanism från växtens sida för att hålla ämnena kvar i växten. Till exempel i ett frö för att de ska ha tillgång till de här mineralerna när de sen ska gro och växa till en ny växt.
Men löser inte vår matsmältning det då? Alltså det är ju både vi tuggar och det är magsyra och det är allt möjligt.
I väldigt liten utsträckning, tyvärr. Man hade kunnat önska att vår magsyra löste upp det bättre. Tyvärr är inte det fallet, utan det behövs lite hjälp på traven. Och det kan vara från andra livsmedel som vi äter. Så en kombination av olika livsmedel kan lösgöra och hjälpa till och bryta upp de här komplexen så att vi kan ta upp mer från livsmedlet som är lite klurigt.
Att äta något C-vitaminrikt till sin måltid kan förbättra upptaget av järn. Men också att äta lite kött. Det kallas köttfaktorn på forskarspråk.
Man har inte helt 100% koll på vad som händer, men det är peptider som finns i proteinerna i kött som hjälper till att omvandla bundna järnet och lösgöra det. Så det hjälper till i hela måltiden. Jag kallar det ju det hybridrätter. Att man har, basen är ganska vegetarisk, men sen har man liten procent kött i för att liksom få smaken från kött, men också att det då bidrar till att öka biotillgängligheten i hela måltiden.
Just nu studerar Marie Wollmar i Lancet-rapporten.
I den här rapporten så har de någonting som de kallar för Planetary Health Diet, ett förslag på hur vi kan äta. Och då försöker jag titta på den kosten, hur det skulle bli ur biotillgänglighetssynpunkt om man följer den och försöker räkna på det.
För jag har bara summerat lite här. Då var det fullkorn ungefär 210 gram per dag tror jag. 300 gram grönsaker, 200 gram frukt, 75 gram baljväxter, 250 gram mjölkprodukter, 30 gram fisk, 15 gram rött kött, 30 gram kyckling per dag då, gram. Mindre salt och socker och mättat fett. Generellt lite mindre kött, väldigt mycket mer från det gröna. Det är väl det här skiftet vi brukar prata om, proteinskiftet.
Jag tittar ju på faktiska måltider som man skulle kunna tänka sig att äta. Hur kan vi kombinera livsmedel för att nå de här målen? Och hur skulle det då bli, både liksom ur allmän näringssynpunkt men också då ur biotillgänglighetssynpunkt.
Nu har vi haft program om just fullkorn, så där kan jag reagera på den siffran då. Att jag vet att rekommendationen är 90 gram per dag nu. Vi kommer upp i 40, så 210 gram per dag. Det är väldigt mycket mer än vi får i oss idag.
Men jag håller med, det är en av kanske mitt största frågetecken. Hur ska vi få folk att äta så här? Det är så långt ifrån hur vi äter idag. Jag tycker absolut att vi ska röra oss åt det här hållet. Men för att få med oss så många som möjligt så tror jag att vi behöver ha lite stegvisa förslag hur man kan förändra sin kost. Jag tror inte ens magen kanske tolererar att gå från 40 gram fullkorn till 210. Plus att man då ska äta jättemycket baljväxter. Sen kommer det ju vara tufft för folk att äta så lite kött tror jag.
Mm. Än har Marie Wollmar inte publicerat några resultat från It Lancet-forskningen. Men för några år sedan, när hon doktorerade, studerade hon skolmaten på liknande sätt utifrån just biotillgänglighet. Skolmaten, som även den rör sig mot att bli mer vegetarisk och klimatvänlig.
Skolor har mål, eller kommuner har mål, att sänka sitt koldioxidavtryck. Och då brukar skolmåltiden bli ett ganska populärt verktyg att minska klimatavtrycket ifrån. Därav att man väljer mer vegetabiliska rätter i skolan. Och då har jag räknat på massa olika skolmåltider som är både blandkost och vegetariska rätter för att se hur blir det näringsmässigt och hur blir biotillgängligheten av järn.
Marie Wollmar använder sig av en särskild algoritm för att räkna ut biotillgängligheten av en måltid. Då lägger hon in både faktorer som hämmar och främjar upptaget av järn. Och så får hon fram en siffra för olika måltider som hon kan jämföra.
Vi kan ju säga att det är en utmaning för skolorna att ta hänsyn till biotillgängligheten. De som jobbar i skolan och tar fram skolmåltider, de räknar att alla skolmåltider ska nå näringsmässiga mål. Och då jobbar de ju med den information som finns tillgänglig för dem. Och då finns det inget sätt för dem att räkna på biotillgängligheten, utan de tittar ju på totalt järninnehåll.
Hur mycket järn finns det i den här måltiden?
Ja. Och vegetarisk kost med mycket bönor och linser, de har ett högt totaljärn, för de innehåller mycket järn. Problemet är ju då att vi har lite svårt att ta upp det.
Går det att säga någon siffra där då? Säg att det innehåller så här mycket järn, men kroppen kanske bara tar upp den här lilla delen.
Om man tittar på köttprodukter så brukar vi kunna ta upp ungefär 20% någon runda slängar. Men i vegetariska rätter kan det vara så lågt som kanske 3-5%. Men som sagt, jag ingen skugga över de som planerar skolmåltider, för de har ingen möjlighet. De kan bara titta på de siffrorna som de faktiskt har tillgång till.
Dags för nästa ord. Sojafaktorn.
Sojaprodukter är ju väldigt, väldigt populära inom skolköken. Av de vegetabiliska köttersättningsprodukterna i vegetariska rätter så var nästan 60% sojabaserade. Och de är ju absolut svårast att ta upp järnet ifrån. De har också en sån egen faktor.
Sojafaktorn.
Exakt, sojafaktorn som gör att det hämmar mer än bara från fetinsyran. Utan det blir en extra hämmande effekt från sojan i sig självt.
Så om du skulle ta en ärtfärs baserad på gråärt eller gulärta?
Gråärt och gulärt innehåller också mycket av den här fetinsyran som hämmar. Men den har ingen sån extra egen faktor. Så att det är väl bra att börja jobba med lite olika baljväxter och linser och sånt. Så att man får lite större variation. Mm. Många måltidsplanerare och kostchefer har ju ändå en viss kunskap om biotillgängligheten och kombinera måltider. De vet att det ska vara lite extra C-vitamin till vissa rätter och så. Paprika är ju fantastiskt.
Sen om man då ska äta klimatsmart så är det inte säkert att paprika går in som den mest klimatsmarta grönsaken. Så att det är inte heller helt lätt om man ska ta hänsyn till alla delar hela tiden.
Nej, det är det som gör det så himla krångligt.
Vi står alla inför det här skiftet att vi behöver äta mer grönsaker, mindre kött, mer bönor, minska på mejerierna. Alltså, hur stort problem är det här med biotillgängligheten i det skiftet skulle du säga som forskare?
Det är ju inte ett problem för alla. Det finns ju grupper i samhället som inte har så höga järnbehov. Till exempel män eller kvinnor som har genomgått klimakteriet. De grupperna som har högst behov är ju barn, tonåringar, unga kvinnor. Kvinnor i fertil ålder. Det är ändå en ganska stor grupp av vårt samhälle när man räknar upp det.
Så det är ju mer än 50% då. Mm. Men det nämns ju i It Lancet att det här med att järn kan vara ett problem för vissa grupper. Så att de har det med sig, men du tycker att de tar lite för lättvindigt på det just.
Ja, eftersom gruppen är så himla stor. För mig blir det lite en rättvisefråga. Framförallt om man tittar på unga kvinnor och kvinnor i fertil ålder. Det är den grupp som kanske har det lite tufft ändå. I många länder. Vi kanske har kommit ganska långt här, men det är ofta en grupp som kanske ändå har lite dåligt inflytande över sin egen bestämmande. Och ska vi då också besluta att de inte får äta mat som täcker deras näringsbehov? Det känns jättehårt. Alltså järnbrist är supervanligt och även i Sverige. Och är du då en ung tjej som går i skolan och du är jättetrött och känner dig lite dimmig i hjärnan när du ska prestera i skolan, så kan ju det till exempel leda till att du får sämre resultat och det kan påverka din framtid. Det blir ett väldigt så drastiskt exempel, men det är, rent konkret så kan ju det faktiskt påverka den akademiska prestationen i skolan om man går runt med en uttalad järnbrist under sin tonårstid.
Marie Wollmar, forskare i livsmedelsvetenskap på Chalmers och också idrottsdietist på BK Häcken i Göteborg. Ja, det handlar alltså inte bara om vad maten innehåller utan också om biotillgänglighet. Det vill säga i vilken grad vi kan tillgodogöra oss de nyttigheter som finns i maten.
Ja, jag heter Anna Stubbendorf och jag är forskare inom hållbar mat vid Lunds universitet.
Och Anna Stubbendorf är vår andra forskare att prata om i Eat Lancet. Vad tänkte hon när hon läst den andra rapporten som kom i höstas?
För det första så tänkte jag att det verkar vara så att det är mer underbyggt, ännu mer underbyggt av fakta och bakgrund än vad det var tidigare. Vilket jag tycker är positivt. Jag tycker också att de har tagit ett bredare grepp om det här med mat eftersom de även inkluderar perspektivet rättvisa i den här uppdaterade Eat Lancet-artikeln.
Rättvisa på vilket sätt?
Rättvisa globalt, det vill säga att vi alla har rätt till mat och att den ska fördelas på ett rättvisare sätt.
Den första Eat Lancet-rapporten 2019 kom ungefär samtidigt som Anna Stubbendorf påbörjade sin forskning på Lunds universitet.
Jag kan väl säga att jag var en av de första som tog fram ett verktyg för hur man kan mäta om man följer Eat Lancet-kosten eller inte i de här stora observationsstudierna som vi har, bland annat i Sverige.
Man har varit rädd för att en kost med mindre kött och andra animaliska livsmedel skulle öka risken för näringsbrist. I sin doktorsavhandling har Anna Stubbendorf studerat effekterna av Eat Lancet-dieten.
Då var det faktiskt 1.0 vi tittade på. Det är inte jättestora skillnader, ska jag bara betona. Men det vi såg var att de som följde kosten i större utsträckning, de hade faktiskt lika bra näringsvärden eller bättre näringsvärden när det gällde de flesta näringsämnen. Det vi dock kunde se var att de låg lite lägre när det gällde hemoglobin. Det vill säga att de hade en något ökad risk för anemi när det gällde kvinnorna.
Anemi, det vill säga blodbrist, som bland annat orsakas av järnbrist.
Men skillnaden i procent var liten. Jag kunde ju se då att de som följde kosten i högre utsträckning så såg jag att det fanns många hälsofördelar. Både när det gällde risken att dö i förtid, risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och risken att drabbas av diabetes till exempel. Sen ska jag ändå betona att det var ju ingen som fullt ut följde kosten. Så att vi har inte tittat på det här i svart eller vitt, det vill säga om du följer kosten jämfört med om du inte följer kosten, utan vi har tittat på en skala hur väl människorna följde kosten, och de som följde den mest kom ungefär halvvägs till den här föreslagna dieten.
Vad är anledningen till att man bara kommer halvvägs och inte längre då?
Jag tror att det är så att det ligger väldigt långt ifrån hur vi är vana att äta. Framförallt i Sverige, men även i andra delar av Europa och Nordamerika. Vi äter inte alls den mängden fullkorn som rekommenderas. Vi äter inte alls den mängden baljväxter, det vill säga ärtor, bönor och linser. Och sen äter vi för mycket av det röda köttet, framförallt om vi jämför med Eat Lancet-kosten.
210 gram fullkorn om dagen. Det är Eat Lancets rekommendation. Det är mer än 5 gånger så mycket som vi äter idag i Sverige. Det låter som att vi ska återgå till en kost med gröt ett par tre gånger om dagen. Men Anna Stubbendorf har en förklaring till den höga siffran.
Det de forskarna har räknat på som har konstruerat den här Eat Lancet-dieten är att alla cerealier, det vill säga alla spannmål, består av fullkorn. Vi har inget intag överhuvudtaget av pasta som är gjord på raffinerat vetemjöl till exempel. Utan att vi använder oss av hela kornet. Det är därför de kommer upp i de här mängderna. Att allt bröd, all pasta, allt ris, ja, allting vi intar, där utnyttjar vi hela kornet.
Man kan ju undra, är det genomförbart att vi ska äta så som de tänker?
Jag tror att det beror väldigt mycket på var i världen vi tittar och vem vi frågar. Jag tror ju att även om det kanske inte är genomförbart utan att det upplevs som en stor uppoffring, så kan det vara viktigt att ha den här, vad ska man säga, vetenskapliga utopin. Att så här skulle det kunna vara, och då skulle det troligtvis få de här konsekvenserna för hälsan. Det vill säga att vi skulle få en bättre hälsa i befolkningen, men vi skulle också vinna mycket när det handlar om miljöpåverkan, det vill säga att vi skulle kunna minska vårt avtryck.
Men om vi då inte kan komma upp till det, så kommer vi hela tiden känna oss lite misslyckade helt enkelt.
Jag tror det finns olika sätt att se på det. Jag tänker när det kommer till tobak till exempel, så är det ju inte så att vi rekommenderar att vi ska röka 5 cigaretter om dagen om man är storrökare, bara för att vi tror att man ska känna sig mindre misslyckad. Utan vi har ju ändå en tanke om att vi måste presentera det som är mest vetenskapligt underbyggt. Och då är ju rekommendationen, oavsett om du är storrökare eller om du röker en mindre mängd cigaretter, så är ju rekommendationen att avstå. Och jag tänker att det är viktigt att vi också vågar ha den diskussionen när det gäller mat. Att det är det här som kanske är det allra bästa, även om vi är medvetna att det inte går att förändra över natt och det kanske inte ens är önskvärt att förändra det fullt ut. Men jag tror det är viktigt att vi ändå har den vetenskapliga bakgrunden till det. Jag tycker det är också väldigt viktigt att fokusera på vägarna som går i rätt riktning och att inte kommunicera det här svart eller vitt, utan att säga att om jag gör lite så här och gör lite så här och lite så här, så är du mer på rätt väg än om du gör på ett annat sätt.
Marie Wollmar, forskaren på Chalmers som vi hörde tidigare, tyckte ju att Eat Lancet-rapporten tog lite för lätt på risken för att en stor grupp, faktiskt en majoritet, skulle få för lite järn med den här dieten.
Jag tror att det som är viktigt när det gäller Eat Lancet-kosten, det är ju ändå att framhäva att den innehåller väldigt mycket järn, så som de har räknat på den i den här normativa dieten. Det som däremot är viktigt är ju då hur du kombinerar olika livsmedel och hur du tillbereder dem. Och då finns det ju olika sätt att förbättra upptaget. När man tittar på de studier som har gjorts av hur vi kan öka vårt upptag, så har man sett att till exempel askorbinsyra, vitamin C, vanlig C-vitamin, det är det som är bäst på att öka vårt upptag. Och där krävs det ungefär 60 milligram från de studier som är gjorda. Det vill säga helt rimligt att äta i samband med en måltid eller efter en måltid, en clementin, en kiwi eller att måltiden är fylld av grönsaker. Det man ska komma ihåg när det gäller köttfaktorn är att det krävs otroligt stora mängder kött för att du ska kunna tillgodogöra dig järnet som kommer från den andra källan, det vill säga att du ska kunna utnyttja köttfaktorn. Och det man har sett är att det kan krävas ytterligare 300 gram kött för att du ska kunna få köttfaktorn till det där andra järnet som du intog. Och det är helt orimligt om vi pratar om hållbarhet, tycker jag, att vi fokuserar på köttfaktorn som kräver så ett väldigt ohållbart ätande för att den ska fungera.
Och här blir jag lite förvånad, för i alla sammanhang där jag har läst om köttfaktorn så har det sagts att det krävs väldigt lite kött för att den ska funka. Så jag undrar helt enkelt om Anna Stubbendorf har någon annan studie att luta sig mot när hon säger att det krävs nästan dubbelt så mycket kött som den nya rekommendationen från Livsmedelsverket på 350 gram i veckan. Men nej, så är det inte. Det är samma 20 år gamla studie som det handlar om. Men när Anna och hennes kollegor gick igenom det gamla materialet så kunde de inte hitta något som understödde att en liten köttmängd skulle räcka för att köttfaktorn skulle göra sitt och frigöra det låsta järnet. Utan när de gick igenom samma material som alla andra refererar till, så såg de istället att det skulle behövas väldigt mycket kött. Det är ju intressant. Hur kunde det bli så här? Hur kunde samma studie ge så helt olika slutsatser? Det vet vi inte. Den frågan lyckas vi inte svara på just här. Men Anna Stubbendorf och många med henne tycker att det borde göras nya studier om köttfaktorn. För det har inte forskats så mycket på den. Men för Anna är inte köttfaktorn en väg till det inlåsta hjärnet. Vad tror du om vägen mot en Eat Lancet-diet i Sverige? Alltså, hur mycket är vi på den vägen och hur ska vi komma vidare på den vägen?
Vi ligger ju långt ifrån så som det är idag. Men vi vet ju också att ätandet ser väldigt olika ut i olika grupper. Vi ser ju att det tidigare har varit framförallt unga kvinnor som äter mer växtbaserat, medan de kanske egentligen har ett behov av att äta en del eller lite mer animaliska produkter i kosten. Medan om vi tittar på medelålders män som kanske har det lägsta behovet av järn, om vi jämför olika grupper, det är de som äter mest. Så att jag tror att vi behöver diskutera också vem det är som ska ändra sin kost och varför man behöver göra det.
Hur ska vi diskutera det, eller hur kommer vi dit än liksom?
Jag tycker det är en bra fråga. Jag tror att alla behöver känna att man inte bara gör det här för någon annans skull eller för att det ska vara en fördel någon annanstans i världen. Utan jag tror att alla behöver känna att det är någonting som de själva tjänar på. What's in it for me? Och då tror jag att vi behöver förtydliga de här hälsofördelarna som finns. Risken minskar för diabetes, hjärt-kärlsjukdom och förtida död till exempel. Och att vi kan få både de råden från hälso- och sjukvården, men också att vi kanske är lite mer nyfikna och vågar testa. Jag tycker det är viktigt också att vi fokuserar på det vi behöver äta mer av. För debatten efter att bland annat den här studien kring Eat Lancet kom har handlat väldigt mycket om vad vi ska äta mindre av. Och det tror jag vi har väldigt svårt att använda till någonting konkret. Vi behöver äta mer baljväxter. Likaså fullkorn, där har vi också en stor potential att öka. Och sen kommer kanske de andra sakerna lite automatiskt. Vi kan ju inte äta mycket av allt, utan äter vi mer av något så blir det automatiskt mindre av något annat.
Anna Stubbendorf, dietist och forskare på Lunds universitet. Och hennes forskning visar alltså att de som åt mest åt det håll som Eat Lancet-rapporten vill, med mindre kött och andra animaliska livsmedel, inte drabbades av näringsbrist utan fick lika bra eller bättre värden än de som åt animalier. Förutom en mindre dipp i järn. Och Marie Wollmar då, forskare på Chalmers som vi hörde tidigare, vad säger hon om Anna Stubbendorfs rön?
Har du läst hennes rapport?
Ja, och jag håller i väldigt stor utsträckning med att den här Eat Lancet, den kosten som de föreslår, bidrar ju med jättenäringsrik mat. Och för väldigt många människor så hade det varit en jättevinst att äta mer så som Eat Lancet rekommenderar. Och skulle ge positiv effekt på massa olika hälsovärden som blodfetter, liksom kolesterol, blodtryck, risk för diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom, så det hade ju varit fantastiskt om man. Men jag vill ändå liksom, min uppgift är ändå att liksom belysa de områden som fortfarande är problematiska. För om alla bara helhjärtat skulle slå om och äta exakt så som de rekommenderar, så hade det blivit problem för mer än 50% av befolkningen. Och då har jag inte ens räknat in de som har svårt för att äta fullkorn och baljväxter. Det krävs väl mer innovation och mer liksom produktutveckling för att det här ska fungera på samhällsbasis.
För vissa kan ju, som lyssnar på det här kan ju känna så här, jo men alltså visst det är synd med det här med hjärnet, men vi måste nå det här, annars går jorden under. Tänker du då?
Där tänker jag absolut att om man är vuxen och gör det valet, så kör, ät klimatsmart. Däremot så kan jag tycka att som till exempel skolmåltider och barn som är oombedda och inte får ha en åsikt i det hela. Där kanske vi ska vara lite mer restriktiva i att liksom experimentera med deras hälsa. Utan det får vi lämna till de vuxna som kan ta informerade beslut själva.
Och nästa vecka så kollar vi vad man gör inom matindustrin för att göra järnet i maten mer lättillgängligt. Till exempel i köttersättningsprodukterna. Det här programmet gjordes av Nina Frognerborn och mig, Thomas Tengby. Och meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio.